Vi går in i två dagens text direkt. Temat är ju advent. Och jag skulle idag vilja belysa lite vad kärleken gör med dig. När vi finner den här Guds sända kärleken som kom till oss genom Jesus. Så han är en ganska ovanlig adventstext. Undrar hur många gånger den används i kyrkans historia. Men vi läser från Lukas så här. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Och just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sade till henne: gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sade: unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sade: en stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och hela landet där omkring. Jag skulle kort innan gröten belysa fyra områden vad kärleken gör med oss. När vi på något sätt får erfara Guds givna kärlek. Och det första identifierar vad kärleken gör med oss, det är att den ständigt driver oss att vilja nå nya människor. För det är intressant när vi läser den här texten, jag vet inte om du är en sån som jag som fastnar på ord och betydelser och man på något sätt dyker in i en text. För det är intressant att enda gången som den här staden nämns i hela Bibeln är den här versen. Så det var ingen vanlig besök, det var ingen vanlig ort, det var ingen Jerusalem som nämns lite här och där. Utan enda gången som den här staden nämns i hela Bibeln, det är just här. Och det jag lite skulle vilja belysa, det är Guds andes iver att nå nya människor. Och det som någonstans borde hända med dig och mig när vi får på något sätt bli bemötta med samma kärlek, det är att någonting i dig skapar ett liknande intresse i att nå nya människor. Att då vi får tag på samma ande blir vårt driv också detsamma. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, men troligen är du kvar i den här församlingen på grund av att någon gång har du blivit vänligt bemött här. Du kanske har fått vänner. Du kanske som Benjamin som är expert på det här välkomnar allt och alla och bjuder på kaffe dagen därpå. Att någonstans tycks det finnas en gudomlig strategi från himmelen given till oss som kyrka i att vara glad åt varandra. Att kanske hälsa på någon för första gången. Och en kort liten utmaning här i början, så kan du tänka på att när har du senast ansträngt dig för att någon annan ska känna sig välkommen hit? Och då får man ju lite trauma, men vi är introverta österbottningar. Ja, men det är jag också, men jag gör det ändå. Att tack vare din ansträngning för en främling så kan det två månader senare inte längre en främling utan en av dina nära vänner. Och kanske din ansträngning kan göra att den människan känner att nästa söndag, ja men det var ju en trevlig plats. Dit kommer vi på nytt. För nu är det ju ledsamt när man hör folk har sagt det genom åren. Lite nu som då att till Sion vill vi inte gå, för där såg ingen mig. Och tänk om vi tillsammans som församling skulle kunna omfatta den här strategin i att bli lite vänliga, välkomnande, kärleksfulla. För vi ska aldrig underskatta betydelsen av ett varmt välkomnande och en genuin Kristi förmedlande kärlek. För ifall någon människa har gjort så mot dig, tänk vilken skillnad du kan göra för Guds rike genom att du gör likadant. Jag minns fortfarande leendet hos Sally Sved, en legend här som flyttade hem till Jesus för några år sedan. Och hennes vänliga bemötande där när jag kom in genom dörren gjorde att jag kände, men här får man ju vara med. Det är ingen elitistisk, exklusiv sekt, utan här är en öppen gemenskap som vill att människor ska komma hit. Och genom att du visar det till någon annan så kan vi hjälpa att många andra människor kan trivas i vår familj. Och jag skriver så här, att du kan bli orsaken varför människor kommer en andra gång till kyrkan. Tänk på det. Och du kan bli det. Nummer två. Kärleken gör oss empatiska, inkluderande och medmänskliga. Jag finner det så vackert. Vi läser om kvinnan som har både förlorat sin man men också sin enda son. Och så ser vi i texten hur det står att Jesus förbarmade sig över henne. Jag tycker det är väldigt talande hur Jesus bemöter den här människan. Kvinnan som har varit med om stora tragedier i att förlora både man och sin enda son. Och jag tycker det är någonting explosivt tröstande i att Gud själv förbarmar sig över oss människor. I dagens värld där tragedier och missöden inte tycks undgå någon är det tryggt att veta att det finns en Gud som inte bara ser oss utan också känner med oss. Själv fick jag erfara det under mitt besök i ångestens land. Jag mitt i den värsta sjukdomsperioden fick besök av Herren som försäkrade mig om att vi går tillsammans igenom det här. Jesus är inte främmande för dina utmaningar utan han vill både direkt men också genom andra människor ditt bästa. Min och din utmaning ligger många gånger i att söka oss närmare hans kärlek så att vi blir lite mer osjälviska, mindre egocentrerade och narcissistiska, utan vi drivs av kärleken att bli medmänskliga, empatiska, att vi bär varandras bördor och så vidare. Kanske du kan bli en person som förbarmar sig över någon som just nu befinner sig i dödsskuggans land. För jag tänker så här, att varför vi ska göra så här, det är att du ska hjälpa människor att hållas kvar i kyrkan. Jag tror att människor som har gått här ett år ungefär, någonstans längs det års vandringen, behöver ha upplevt empati, medmänsklighet. Någon som ringer och frågar, hur mår du? Och min andra utmaning till dig skulle kunna ligga en sån sak. När ringde du senast någon människa och fråga hur hon eller han har det. Jag har en fin slogan på det. Men vi hoppar till punkt tre för att hålla gröten varm. För det tredje, här var fyra punkter. Kärleken fyller oss med framtidstro. Och någonstans är det fantastiskt. För det är första gången Jesus uppväcker. Han uppväcker tre människor från de döda. Men det är första gången han gör det i den här texten. Han möter, han inte bara förbarmar sig, utan han förmedlar det mäktigaste av mäktiga mirakler genom att han stannar upp bårarna, går fram till mannen och säger res dig upp. Och mannen får liv tillbaka i kroppen. Om inte förr så förstår nu människorna att de har att göra som en extraordinär person som var fylld med kraft från himmelen att göra saker ingen hade sett tidigare. Det finns ett uttryck som jag gillar i både gamla och nya testamentet som säger under hans fötter. Både NT och GT, jag tror det är 20 gånger där uttrycket finns att Herren har sagt fienden under hans fötter. Och det är något demonstrativt beskrivelse över Jesus att han har all makt. Han finns inga omständigheter som inte Jesus rår på. Att vi kanske inte förstår allt idag, men vi är viss om att i slutändan så kommer Jesus att segra till 100%. Och dina och mina utmaningar ligger många gånger i att vi tappar fokus från den segrande Kristus på korset till att börja se på de här omständigheterna. Vi ser vår döda son på båden. Vi kan många gånger missa Jesus, för att nu ta en liten dramatisk bild. Vi blir lätt missmodiga och kan, som Jesus förutsäger i Lukas 21, drabbas av ångest då vi ser världens turbulens. Men jag tror vi behöver fästa vår blick på den segrande Jesus. För då kan vi alltid vara vid gott mod. För när du ser på Jesus så möts du inte av nederlag. Du möts av en som säger det är fullbordat. Dessutom med löften om att denna segrande Gud inte bara är på vår sida utan även gett oss ett löfte att alltid vara med oss. Och det blir, du kan då bli orsaken varför nya människor kan lära känna Jesus. Och min tredje lilla utmaning för att skapa lite turbulens i din inre värld. När ledde du senast en människa till Jesus? Det är ändå en kallelse vi alla har. Och när du ser på den segrande Kristus och du får den här framtidstron, för läser du nyheterna idag, så man kan ju bli frestad av att inte bara ha en optimistisk framtidssyn. Men när du ser på den segrande Kristus, då får du en syn som säger att Gud är med dig, han har segrat och han vill använda dig för att nya människor ska lära känna honom. För det sista, det fjärde och kanske min viktigaste poäng idag. Kärleken förenar alltid människor. Och här finner jag det vackert att när Jesus har uppväckt sonen från de döda så gör han någonting. Jo, han överlämnar honom åt hans mor. Och man kan föreställa sig den här emotionella berg-och-dalbanan, att från ena sekunden vara ensam till att andra sekunden få sin ögonsten tillbaka. Men det finns också en subtil handling av Jesus som inte ska underskattas. Nämligen hur, lyssna, Jesus kan upprätta döda relationer. Det finns ingenting som är så destruktivt för ditt kristna liv som när relationer tar stryk. Det finns ingenting som dränerar både glädje, kallelse, frid. Som när det finns relationer som är döda. Det är därför Jesus mest radikala undervisning egentligen handlar om förlåtelse. Det handlar om att när du bär fram din gåva, tänk om någon broder har någonting emot dig. Gå först och red ut det, relationen med din broder innan du bär fram din gåva. Det finns radikala texter om detta för att Jesus är mån om att relationerna ska fungera. På samma sätt som man skapar en ny relation för någonting som har dött. Så när kärleken drabbar oss så kan han använda oss för att hela och skapa fantastiska relationer. Vi ser det i korset, diskussionen mellan Johannes och Maria. Och vi ser det i våra egna liv, hur Guds ande driver oss till ett hela och djupa relationer. Romarbrevet 12 säger, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Då vi lever med Gud kommer vår egen strävan att ligga i att inte leva i oförsoning med någon. Utan att vi ständigt får vara en väldoft inför Herren. Ett skyltfönster för mänskligheten om att Gud bor i oss. Och ett varför på det. Vi ska ha hela och förenande och upprättande relationer. Och jag skriver lite radikalt. För att våra barn vill vara med. Jag har sett det. Att om du vill med säkerhet skuffa bort dina nära vänner, familjer från församlingslivet. Då ska du ha många sårade och sargade relationer. Men om du vill ha med oss, vill ha med dina barn, dina föräldrar. Låt oss be till Gud om upprättade fina relationer. Julen är den generösa perioden på året. Och min bön är att den skulle göra oss lite mer villiga att visa främligen kärlek. Göra oss lite mer kärleksfulla, lite mer optimistiska inför framtiden. Samt leva i relationer som Herren har behag till. Låt oss be.